Bandit dokumentär. Kiss del 2.
I Bandit dokumentär Kiss del 1 avhandlades början av Kiss karriär, som visade sig vara lite trögstartad fram till genombrottet som ledde till att de blev planetens hetaste band, för att sedan svalna och få jobba i iskall motvind. I början av 1983 fick gruppen avbryta sin USA-turné på grund av dålig biljettförsäljning, vilket ledde till att de avslutade den pågående Creatures of the Night-turnén i Brasilien istället. Väl hemma i USA var nu goda råd dyra och budgeten smal. Bandet började genast arbeta på nytt material. I samband med släppet av nya skivan som fått namnet Lick It Up så var det då äntligen dags. Kiss skulle för första gången visa sig osminkade. Den 18 september kallade MTV till en direktsänd presskonferens där bandet skulle visa upp sig för första gången utan smink. Ett sista och kanske desperat försök att få upp intresset inför nya skivsläppet. En sminkad stillbild på Vinnie Vincent visades för att sedan fada ut och avslöja hur han egentligen såg ut. Sedan följde Eric Carr på samma vis, sedan Paul Stanley och sist Gene Simmons. Hemlighetsmakeriet var slut. Kiss var inga superhjältar. De var nu killar i 30-årsåldern som lirade rock. På albumomslaget poserade nu killarna helt osminkade mot en vit bakgrund. Man kunde inte komma längre ifrån bandet som några år tidigare planerat att turnera omkring med ett eget nöjesfält. I samband med albumsläppet släpptes även titelspåret som singel. Det kanske inte var en tillfällighet att MTV fått äran att visa presskonferensen exklusivt och att de dessutom började visa videon till Lick It Up. Singeln Lick It Up blev en stor hit och sköt upp Kiss på topplistorna igen. Av albumets 10 spår hade nykomlingen Vinnie Vincent varit med och skrivit 8 av dem, och däribland hitsingeln. När Lick It Up-turnén startade hade fortfarande inget kontrakt mellan Vincent och Kiss skrivits på. Anledningen var att de inte kommit överens. Grundarna Simmons och Stanley såg Vincent som en inhyrd musiker, precis som Eric Carr på trummor. Vinnie Vincent ansåg att han var mycket mer än så. Han hade ju nu skrivit merparten av det nya albumet, den senaste hitsingeln, men även den låt som fick mest uppmärksamhet på Creatures of the Night, som hörs på bland annat idrottsevenemang världen över än idag. I Love It Loud. Trots en hitsingel i bagaget så gick inte biljettförsäljningen helt friktionsfritt. Många fans var nu besvikna på att de inte längre hade smink, men nya hade däremot tillkommit. Det gick i alla fall tillräckligt bra för bandet att åka ut på världsturné. En turné som startade i Portugal i oktober 1983. Lissabonborna var de allra första i världen att få se Kiss live utan smink. Än idag diskuteras det om Gene Simmons spottade blod under denna konsert eller ej. Suddiga bilder som dykt upp på nätet antyder att han fortsatte att vara The Demon under första konserten, men att det såg helt fel ut utan smink, och bilderna är så dåliga att det lika gärna kunde vara skuggor och inte teaterblod. Gene Simmons själv minns inte. Eftersom Creatures of the Night-turnén inte nådde Europa och knappt någon såg dem då hemma i USA, så återanvände man i stort sett samma scenshow med trumpodiet byggt som en stridsmaskin i mitten. Turnén nådde Sverige i november för spelningar i Göteborg, Stockholm och Malmö. Förband under dessa konserter var kanadensiska Helix. Under Sverigebesöket fick de medverka i olika tv-program, så intresset för de nu omaskerade musikerna hade definitivt ökat igen. Man såg dem till och med på nyheterna i Rapport. Allt var dock inte frid och fröjd i Kiss-lägret. Inte nog med att Vinnie Vincent vägrat skriva på sitt anställningsavtal. Han var dessutom en lite udda fågel, och det flyter omkring många märkliga historier om hans uppträdande under turnén. Ett som märktes tydligt var att han förlängde sina solon under konserterna. När han blev tillsagd att hålla sig till vad som repats in anklagade han bandledarna för att hålla honom tillbaka för att inte överglänsa dem. Ja, du hör ju själv, det här skulle inte hålla länge till. Efter Europasvängen tänkte man sparka Vincent men var tvungna att behålla honom då USA-turnén drog igång så tätt inpå. Men efter sista konserten i Indiana i mars 1984 var det tack och adjö för Vinnie Vincent. Han fick sparken för att han vägrat skriva på kontraktet samt oetiskt uppförande. Året var nu 1984 och trots allt som hänt bandet så var det endast 10 år sedan de släppte debutalbumet. Om man räknar med samtliga bandmedlemmars soloalbum som släpptes 1978 så hade de nu släppt 15 studioalbum, ett par liveskivor och en samlingsskiva. Dessutom hade de turnerat mer eller mindre oavbrutet. Och nu var det dags för ytterligare en ny studioplatta. Det var inte bara en lucka i laguppställningen som man behövde fylla med en ny gitarrist. Gene Simmons hade fullt upp med att försöka slå sig in som skådis i Hollywood. Vilket ledde till att Paul Stanley blev ensam kapten på skutan som skulle färdigställa albumet som döptes till Animalize. Man hade rekryterat en ny gitarrist vid namn Mark Norton som fick artistnamnet Mark St. John. En gitarrlärare med blixtsnabba fingrar. Om det var något som krävdes av en sologitarrist i mitten av 80-talet så var det just snabbhet. På tal om snabbhet så snurrade hjulen fort nu. Paul hade kallat in sin gamla polare Desmond Child för att hjälpa till att skriva några låtar. Jeans frånvaro resulterade i att man kallade in Sean Beauvoir att i hemlighet spela bas på flera spår och Mark St. Johns snabba gitarrspel visade sig vara imponerande men han hade svårigheter att spela samma sak 2 gånger vilket skapade friktion mellan honom och Stanley. Man lånade in en hemlig gitarrist för att färdigställa några låtar. Hans namn var Bruce Kulick. Om efternamnet verkar bekant så är det för att han var bror till Bob Kulick som hjälpt Kiss tidigare i karriären. Gene Simmons tittade då och då in i studion för att medverka på några låtar innan han försvann iväg för att spela in filmen Runaway med Tom Selleck. Förutom skådespeleriet hade han nu även blivit manager och var producent för olika rockband. Ett av dessa var Black and Blue där gitarristen Tommy Thayer var medlem. Tommy skulle dyka upp senare i Kiss historia. Framsidan på Animalize-skivan var täckt med djurpälsar och baksidan visade en bandbild med Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Carr och Mark St. John. Ingenstans på omslaget antyddes det att det fanns spökmusiker som medverkade på albumet. Nu hade Kiss ändrat image till en Road Warrior-liknande klädsel som påminde om den som deras forna förband Mötley Crüe slagit igenom stort med. Gene hade plötsligt fått rakt hår, vilket berodde på att han bar peruk då karaktären han spelade i filmen Runaway var korthårig. Det ryktas även om att Mark St. John på denna bild bar samma peruk som Vinnie Vincent hade på sig på Lick It Up-omslaget. Första singeln från Animalize var låten Heavens on Fire, en av låtarna Stanley skrivit ihop med Desmond Child. En ganska simpel låt som börjar med vad som egentligen var Pauls röstuppvärmning som de valde att behålla som inledning till låten. Singen blev den hit bandet verkligen behövde och albumförsäljningen tog bra fart. Under repetitionerna för världsturnén började gitarristen Mark St. John få problem med en hand. Det visade sig att han hade drabbats av Reuters syndrom, en slags reumatisk inflammation vilket såklart gjorde det svårt att spela. Man valde att ta med Bruce Kulick som stand in i början av turnén som startade i Europa för att ge Mark tid att återhämta sig och bli frisk. Sverige fick besök i oktober 1984 då de spelade i Lund, Stockholm och Göteborg med nya hungriga New Jersey-bandet Bon Jovi som förband. I turnéprogrammet och på t-shirtarna som såldes syntes Mark St. John men på scen stod gitarristen Bruce Kulick och spelade. Scenshowen i Europa var en ommålad och mindre version av bandets produktion från Dynasty-turnén. Ramperna var målade i samma mönster som djurpälsarna på senaste albumomslaget. Under tiden bandet turnerade i Europa hade singeln Heavens on Fire hjälpt till att få igång albumförsäljningen ordentligt hemma i USA och man hade råd att bygga ut en större scenproduktion då bandet återvände hem. Mark St. John provade på att spela någon konsert på USA-delen med Bruce Kulick i kulissen men det funkade inte och bandet beslutade att byta ut honom helt. Ny officiell gitarrist i bandet var från och med nu Bruce Kulick som avslutade Animalize-turnén våren 1985. En av de första konserterna på hemmaplan för Kulick var i Cobo Hall i Detroit. Denna spelning filmades och släpptes på köpfilm. Detta var det första officiella släppet med Kiss för Bruce. Redan i september samma år var det dags för ett nytt albumsläpp, Asylum. Glamrocken eller hårbanden hade börjat slå igenom på allvar och Kiss ville vara med och slåss om marknadsandelarna. Skivomslaget, som av många anses vara bandets fulaste, var tecknat och visade endast bandmedlemmarnas ansikten. Killarnas läppar var målade i samma färger som de tilldelats på soloalbumen 1978. Jeans läppar var röda, Pauls var lila och Bruce fick ta blått som tillhört Ace Frehley och Eric fick Peters gröna färg på läpparna. Eric var för övrigt inte helt nöjd med omslaget då en del av hans ansikte inte kom med. Kiss fick en mindre hit med singeln Tears Are Falling. Videon till låten visar ett band som blivit färgstarkare än någonsin och sminket var tillbaka. Och vi pratar inte om den ursprungliga krigssminkningen. Nej, nu hade killarna tagit den rådande trenden på allvar och såg ut som damer med läppglans klädda i neonrosa och spandex. Idag kan man bara titta på videon och bilder från den eran och undra hur man egentligen tänkte. Men just där och då var det helt naturligt. På turnén som följde kom man aldrig över Atlanten. Här i Europa fick man nöja sig med att i efterhand få se bilder på den färgstarka kvartetten live. Än idag är det svårt att hitta rörligt material med bra kvalitet, och tur är väl det för bandet med tanke på hur de såg ut. När arbetet med kommande studioalbumet började hade ytterligare ett band som agerat förband till Kiss slagit igenom stort. Bon Jovi hade blivit megastjärnor med låtar som You Give Love a Bad Name och Living on a Prayer. Medkompositör på dessa låtar, Desmond Child. Den melodiösa rocken härjade på topplistorna och Kiss ville ta del av den rådande vågen av poprock. Man anlitade producenten Ron Nevison som bland annat nyligen hjälpt Heart och Ozzy Osbourne till enorma listframgångar. 80-talet passade Paul Stanley bättre än för Gene Simmons. Paul hade blivit den stora flickidolen och Gene fortsatte sina försök att bli filmstjärna. Efter Asylum-turnén medverkade han i filmerna Trick or Treat, Never Too Young to Die och Wanted Dead or Alive. Stanley blev återigen mer eller mindre ensam motor i bandet och skrev låtar med bland annat Desmond Child igen. Albumet döptes till Crazy Nights, släpptes i september 1987 och första singeln Crazy Crazy Nights en månad innan. Singeln fick störst genomslag i England medan den mottogs svalare hemma i USA där yngre hårdrocksband hade tagit över listorna helt. Band som Def Leppard, Bon Jovi, Whitesnake och Mötley Crüe dominerade listorna och på MTV. Albumet sålde i alla fall tillräckligt bra för att bandet skulle kunna ge sig ut på turné igen. I USA hade bandet en riktig scenshow med sin klassiska Kiss-logga gjord av lampor upphängd bakom trumsetet. Genom åren hade scenshowen ändrats men Kiss-loggan var alltid närvarande. Annat var det när de flög över till Europa på samma turné, som började med ett antal spelningar på Monsters of Rock-festivalerna i södra Europa. The Hottest Band in the World var inte längre huvudband på festivalerna. Överst på affischerna stod nu namnet på ett av deras tidigare förband istället, Iron Maiden, och på vissa ställen hade de även klämt in David Lee Roth över Kiss. Kiss besökte Göteborg och Stockholm också under denna turné. Frölundaborg och Johanneshovs isstadion var spelplatserna och scenshowen var den mest avskalade i Kiss historia. På scen hade de endast vitsvarta högtalare blandat med fejkade högtalarlådor i samma färg. Yngwie Malmsteen annonserades som förband men ställde av okänd anledning in och helt okända bandet Kings of the Sun från Australien fick äran att spela inför den svenska publiken. Strax efter att turnén slutat hösten 1988 släpptes ett helt nytt samlingsalbum, Smashes, Thrashes and Hits. En skiva med bandets största låtar och två helt nya studiospår och en ny version av gruppens stora hitballad Beth. Den nya versionen delade fansen i två läger då den kom att sjungas in på nytt av trummisen Eric Carr istället för att behålla Peter Criss originalröst. På våren 1989 drog arbetsnarkomanen Paul Stanley ut på en kortare soloturné. Han spelade på klubbar tillsammans med bland annat gitarristen Bob Kulick och trummisen Eric Singer. Hösten samma år släppte Kiss sitt 15:e studioalbum Hot in the Shade. Första singeln var låten Hide Your Heart. En låt Paul Stanley skrivit tillsammans med Desmond Child och Holly Knight. Om du känner igen den kan det mycket väl vara för att Bonnie Tyler fick en hit med samma låt året innan. I videon till den andra singeln Rise to It visade sig Gene och Paul i smink för första gången sedan avmaskeringen 1983. Kanske ett lite desperat försök att piska upp ett intresse. Detta funkade dock inte och singeln floppade. Däremot fick de sin största hitsingel sedan Beth 1976 med en ny ballad, Forever, skriven av Paul Stanley och ingen mindre än Michael Bolton. Albumet Hot in the Shade var något av en lågbudgetlösning där flera av låtarna var uppputsade demos och man hade valt att använda trummaskin på vissa delar för att hålla kostnaderna nere. Noterbart är också att gitarristen Tommy Thayer dök upp som medkompositör för första gången på en Kiss-platta. Turnén som följde, Hits Tour, fick namnet efter förkortningen av albumet Hot in the Shade, inte för att de endast körde sina största hits. Framgången med nya hitsingeln hade gett klirr i kassan och pengar satsades på en ny påkostad scenshow med bland annat en stor sphinx bakom trumsetet. Bandet lämnade dock aldrig Nordamerika på denna turné. 1991 kunde ha börjat bättre. Trummisen Eric Carr kände sig krasslig och hade börjat hosta blod. Han besökte läkare för att kolla upp vad det var och fick tråkiga nyheter. Han hade fått cancertumörer på hjärtat. Han lades in på sjukhus för att operera bort tumörerna. Under samma tid fortsatte Gene och Paul att spela in ny Kiss-musik i väntan på att deras trummis skulle bli bättre. De tog in en ersättare för Carr i samband med att de skulle spela in singeln God Gave Rock'n'Roll to You, en låt som hamnade på filmmusiken till Bill and Ted's Bogus Journey med bland annat Keanu Reeves. Lite nördfakta om låten är att det var en cover av engelska bandet Argents låt skriven av Russ Ballard. Ballard som även var kompositören till New York Groove som Ace Frehley fick sin stora hit med 1978. Trummisen som hoppade in i Carrs ställe var Eric Singer, killen som spelat trummor på Paul Stanleys soloturné. Inte nog med att Eric Carr låg och oroade sig för hälsan när han låg på sjukhuset. Han var också väldigt orolig för att förlora sitt jobb som trummis i Kiss. Enligt Simmons och Stanleys version så var de fast beslutna att ta tillbaka Carr när han tillfrisknat. Duon var helt säkra på att han snart skulle vara på fötter igen. Folk som regelbundet besökte Eric på sjukhuset påstår att han redan fått sparken då han låg på sjukbädden. Detta var för att bolaget Kiss inte skulle behöva betala sjukhusräkningarna. Var sanningen ligger är oklart. Det som är helt säkert är dock att det blev en oerhörd spricka mellan Carr på sjukhuset och Simmons Stanley i Kiss-lägret. Även om det är Eric Carr som syns i videon till God Gave Rock'n'Roll to You så är det Eric Singers trummor man hör. Carr var vid inspelningsdagen svag och bar en stor peruk på grund av att han hade förlorat sitt stora hårsvall till följd av cellgiftsbehandlingen. Men trots detta levererade han ett framträdande med 100-procentig inlevelse. Detta var den sista musikvideon Eric Carr skulle synas i. Hans sista inspelning på skiva var på singeln God Gave Rock and Roll to You, men inte som trummis. Han kom däremot in i studion och sjöng stämmor på a cappella-delen av låten. Även om Eric visade tecken på att tillfriskna från sin sjukdom så kom det ett bakslag och han fick en hjärnblödning. Den 24 november 1991 avled Eric Carr endast 41 år gammal. Exakt samma dag som Freddie Mercury i Queen. Paul Stanley berättade i efterhand i sin självbiografi Face the Music att han önskar att de hade agerat på ett bättre sätt kring Erics sjukdom. Men att Eric aldrig fick sparken och de var helt övertygade om att han skulle komma tillbaka helt frisk. Ny trummis i bandet blev i alla fall Eric Singer, som innan han spelade med i Pauls soloband bland annat hade spelat med Black Sabbath, Alice Cooper, Gary Moore och Lita Ford. Att haka på den melodiösa hårdrocken under 80-talet hade gett blandat resultat och bandet hade nu siktet på att återigen gå tillbaka till den hårdare rocken. Exakt samma vändning som de gjort 10 år tidigare med albumet Creatures of the Night. Ett oväntat samarbete skedde i samband med låtskrivandet till albumet. Vinnie Vincent hörde av sig till Gene och bad om ursäkt för sitt beteende under sin session i bandet och undrade om de kunde försöka skriva låtar ihop igen. Ursäkten accepterades och Vincent var med och skrev 3 låtar som hamnade på skivan. Precis lika många som på Creatures of the Night. Varav en av dessa var singeln Unholy. Och av en händelse så var det första singeln med Gene Simmons på sång sen I Love It Loud från, ja, du gissade det, Creatures of the Night. Låten mottogs med öppna armar av fansen och blev en okej försäljningsframgång. Innan albumet släpptes hade dock Vinnie Vincent börjat tjafsa om kontrakt igen och där och då brände han den allra sista bron till Kiss. Turnén nådde endast Nordamerika och Storbritannien. I Storbritannien använde de den gamla Hot in the Shade-scenshowen som ej tidigare setts i Europa. Men i USA hade man satsat på en påkostad scenshow med en stor frihetsgudinna bakom trumsetet som under konserten föll sönder till ett skelett. Det fanns planer på att förlänga turnén men dessa lades på is på grund av för låg biljettförsäljning. Resten av världen fick dock ett smakprov året efteråt och en av spelningarna spelades in och släpptes som Kiss Alive 3. De senaste 10 åren hade varit en berg-och-dalbana för bandet men de kände av en efterfrågan på de klassiska låtarna och köpfilmerna med gamla liveklipp hade sålt bra. Det nya projektet blev en coverskiva med artister som tolkade gamla Kiss-klassiker. Albumet fick namnet Kiss My Ass, Classic Kiss Regrooved, med artister som Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Anthrax och countrystjärnan Garth Brooks. Förhandssnacket handlade om en skiva med uteslutande superstjärnor, men många av de påtänkta artisterna föll bort till förmån för band som The Erze, Toshki och The Gin Blossoms. Albumet sålde bra och Deuce med Lenny Kravitz och Stevie Wonder blev en mindre hit på rockradio. Nostalgi var ordet för 1995. Bandet åkte ut på en akustisk turné där de kombinerade unplugged-framträdanden med Kiss-konvent, där fans kunde köpa och byta Kiss-relaterade prylar. Vid stoppet i Los Angeles hade de en mycket speciell och hemlig gäst. Originaltrummisen Peter Criss hade bjudits in för att sjunga ett par låtar. Publiken blev som tokig och här såddes fröet till att spela in en MTV Unplugged-platta. I augusti 1995 spelades MTV Unplugged in för skiva och för att sändas på MTV. Mot slutet avslöjades då en av världens sämst bevarade hemligheter. Av en händelse så råkade de ha med sig 2 hemliga gäster.
We got some members of the family here tonight.
Jublet visste inga gränser när Paul Stanley bjöd upp Peter Criss och Ace Frehley på scen.
We're talking about Peter Criss and Ace Frehley.
Tillsammans med de nuvarande medlemmarna i Kiss framfördes de avslutande 4 låtarna på konserten. Inför återföreningen hade både Ace och Peter fått hjälp av gitarristen Tommy Thayer att lära sig sina egna gitarr- och trumdelar igen. Thayer hade bland annat varit turnéledare för Kiss Convention-turnén och nu jobbat nära bandet med diverse projekt under ett antal år. Efter succén med MTV Unplugged-spelningen som skulle släppas på skiva i mars 1996 började Kiss arbeta på en ny studioskiva. Albumet blev klart strax innan Unplugged-skivan var schemalagd att släppas och bandet hade lite andra hyss planerade först, vilket ledde till att man sköt upp släppet av studioplattan som fått namnet Carnival of Souls. Under Grammy Awards i februari 1996 skulle rapparen Tupac Shakur presentera vinnaren i kategorin Best Pop Performance. Men innan han berättade vem som vunnit sa han "We need something different. Something new. We need to shock the people. So let's shock the people." Och in klev Gene Simmons, Peter Criss, Paul Stanley och Ace Frehley, fullt sminkade och i sina dräkter från Love Gun-turnén 1977. Återföreningen, som det ryktats om, var ett faktum. Det skulle dock dröja ytterligare 6 veckor innan bandet hade en egen presskonferens på ett stridsfartyg hemma i New York. Bandet utannonserade en återföreningsturné som skulle täcka hela världen. Givetvis skulle det inte sparas på krutet. Originaluppsättningen av Kiss var tillbaka med smink, bomber och granater. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Turnén startade i Detroit i juni 1996 och man sålde biljetter fortare än man kunde trycka dem. Det rådde total Kiss-hysteri i hela världen. Under turnéns första varv runt jorden besökte man Stockholm och Göteborg i december 1996. Man höll en välbevakad presskonferens och all media bevakade varje steg bandet tog i Sverige. Journalister och reportrar hade varit fans när de var unga och hade nu riktiga jobb, men det spelade ingen roll. Nu stod de i fullt Kiss-smink och gjorde reportage om Kiss Sverigebesök. Turnén var den mest inkomstbringande bland alla artister under 1996 och den fortsatte in i 1997 då de besökte Stockholm för 2 utsålda spelningar på raken på Stockholms stadion. Kiss var återigen the hottest band in the world. Under turnén hade det osläppta studioalbumet Carnival of Souls läckt och börjat dyka upp som bootlegs lite här och var. Detta resulterade i att bandet själva släppte skivan utan någon större uppbackning i oktober 1997. Det var ju lika bra att fansen kunde köpa den lagliga versionen istället för piratkopior. Skivan, som lät åt det tyngre grunge-hållet, floppade utan att någon egentligen brydde sig. Alla var fokuserade på pengamaskinen som återföreningen nu hade blivit. Att Kiss återigen hade blivit en pengamaskin skulle visa sig vara början till slutet. Igen. 1998 släppte man det första albumet med originalsättningen från Dynasty 1979. Det var i alla fall vad man ville ge sken av. Skivan hade fått namnet Psycho Circus. Omslaget till Psycho Circus visade en målning av originalmedlemmarna och samtliga stod krediterade som musiker på plattan. Dock skulle det senare visa sig att de endast spelade tillsammans på en enda låt. Bland spökmusikerna som bidrog till albumet fanns gitarristerna Bruce Kulick och Tommy Thayer. Framgångarna med återföreningsturnén hade fått Ace och Peter att vilja omförhandla sina kontrakt. Gene och Paul, som hållit bandet levande under vått och torrt, hade inte för avsikt att dela intäkterna jämnt mellan de 4. När kontrakten skrevs för återföreningen hade man ingen aning om att intresset skulle explodera som det hade gjort, och både Ace och Peter skrev gladeligen på sina avtal utan att ha framtidens facit i hand. De var även missnöjda med att de inte fick med tillräckligt många av sina låtar på albumet. Även där styrde cheferna Simmons och Stanley med järnhand. Oavsett så sålde skivan bra, gick in på en hedrande 3:e plats på den amerikanska Billboard-listan och gav dem en språngbräda att åka ut på ytterligare en turné på. Psycho Circus Tour drog igång på Dodger Stadium i Los Angeles på Halloween 1998. Förband var Smashing Pumpkins, som för kvällen var utklädda till The Beatles. Stora delar av publiken var också utklädda då det var Halloween. Konserten sändes live över nätet och på radio och de första låtarna visades live på amerikansk TV. En rolig anekdot är att om du kikar på inledningen av konserten på YouTube så zoomar kameramannen in Dregen som flygit över för att se konserten i öppningsriffet till Psycho Circus. Det var inte helt frid och fröjd i Kiss-lägret när de drog ut på världsturné igen. Men alternativet för Ace och Peter var ju att antingen bita i det sura äpplet som ändå gav dem bra pengar eller återgå till att spela solo på klubbar igen. Turnén som sträckte sig ända till januari år 2000 besökte Stockholm och Göteborg för dubbla konserter i både Globen och Skandinavium i mars 1999. Två framgångsrika och inkomstbringande turnéer med originalsättningen fick räcka och bandet utannonserade en farewell-turné. Det som sades vara bandets sista turné startade i mars år 2000. Turnén var så framgångsrik att man adderade nya städer hela tiden. När det ursprungliga slutdatumet i oktober år 2000 närmade sig passade Peter Criss på att försöka omförhandla sitt kontrakt. Han hade även fått nys om att Ace haft högre lön än Kattmannen på denna turné, vilket medförde att han blev så besviken att han sminkade en grön tår under ena ögat under de sista spelningarna. Han ville ha högre lön, annars skulle han hoppa av. Firma Simmons Stanley sa tack och adjö och tog in Eric Singer igen. Denna gång iförd Peter Criss smink och scenkläder som bolaget Kiss hade köpt rättigheterna till. Även Ace Frehley började tröttna. Innan en av spelningarna i USA hade han missat sitt plan och fortfarande inte dykt upp när det bara var en halvtimme kvar till showtime. Ace tog ett senare plan, landade och tog en helikopter till arenan, slängde på sig sminket och scenkläderna och passerade Tommy Thayer som nu var bandets turnéledare, som också var fullt utrustad som The Spaceman ifall originalet inte skulle hunnit i tid. Ace hälsade på Tommy i identiska Spaceman-dräkten, gick förbi honom, klev upp på scen och spelade gigget. Turnén fortsatte in i 2001 och efter sista spelningen på denna turné meddelade Ace att han hoppade av. Dock så lovade han att medverka på en sista prestigespelning, avslutningen av vinter-OS i Salt Lake City 2002. Och det var väl inget konstigt med det. De hade ju precis kommit hem efter en lång farewell-turné och efter en sån är det väl meningen att man ska lägga av. I mars blev Kiss erbjudna att spela på en privat tillställning på Jamaica. Ace, som nu stod utan avtal, ersattes nu för första gången på scen av Tommy Thayer, fullt utrustad och sminkad som The Spaceman. I början av 2003 tog man tillbaka Peter Criss bakom trummorna. De flög till Australien för att spela in Kiss Symphony Alive 4 med Melbourne Symphony Orchestra. Kiss-klassiker uppbackat av en symfoniorkester som släpptes på både skiva och köpfilm. Bandet bestod då av Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer och Peter Criss. Tre originalmedlemmar krävdes av arrangören för att de skulle boka in Australien-konserten. Trots att de varit ute på sin farewell-turné fanns det fortfarande ett stort sug efter Kiss-konserter och de gav sig ut igen på turné. Denna gång en co-headlining-turné med Aerosmith 2003. När denna turné nådde sitt slut betydde det även slutet på Peter Criss senaste kontrakt med cheferna Stanley och Simmons. Enligt Peter så var det ingen som hörde av sig till honom efter slutdatumet på kontraktet. Klart är att det återigen uppstått stor friktion mellan Criss och Stanley Simmons, vilket ledde till att Peter Criss hade spelat med Kiss för allra sista gången. Efter detta har Kiss bestått av Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer och Tommy Thayer. Bandet har fortsatt turnera stora arenor världen över, trots att det endast är två originalmedlemmar kvar. Men med de nya bandmedlemmarna kom även en helt annan arbetsmoral och stämning in i bandet. Nu var det fyra hårt arbetande musiker, där samtliga vet sin plats och uppgift. Cheferna är Gene Simmons och Paul Stanley och det accepteras av Singer och Thayer. Kiss har på sina världsturnéer besökt Sverige ett flertal gånger, men i och med medlemsbyterna har det varit mindre drama när de åkt världen runt. Medlemmarna har släppt soloalbum och jobbat med andra projekt genom åren och 2008 släpptes ett nytt studioalbum, Sonic Boom. Albumet innehöll inga större hitsinglar, men med den stora fanbasens hjälp lyckades den göra entré på amerikanska albumlistans andra plats. Bandets högst placerade platta någonsin. Under Sonic Boom-turnén fick de besked om att deras forne manager, Bill O'Coin, låg för döden. Gene och Paul flög hem till USA så fort som möjligt, men missade O'Coins sista andetag med ett par timmar. Bill O'Coin dog 66 år gammal den 28 juni 2010 till följd av prostatacancer. Även om de inte längre arbetade tillsammans så glömde aldrig bandmedlemmarna vad han hade gjort för dem i början av karriären. 2012 släppte Kiss den senaste och vad som kan ha varit den sista studioplattan Monster. Ett skivsläpp betyder en ny språngbräda och ursäkt att åka på turné igen. 2014 blev Kiss invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame. Rykten började direkt florera om att originaluppsättningen skulle återförenas för en kväll. Och med Chris och Freely på väg in i bilden igen så blev det drama direkt. Rock'n'Roll Hall of Fame ville endast ha originaluppsättningen av bandet på scen, något som Simmons Stanley inte gick med på. Ace Frehley meddelade att han inte tänkte dela scen med Tommy Thayer om han stod med Spaceman-sminket på. Alla utomstående väntade nyfiket på vilken uppsättning som skulle spela live på galan, vilket slutade i ett antiklimax. Originalmedlemmarna var tillsammans på scen och tog emot sina statyetter, men det var ingen som spelade alls. Bandet fortsatte med turnéer, spelningar på festivaler och egna kryssningar i Karibien, Kiss Cruise. I september 2018 medverkade Kiss i tv-programmet America's Got Talent där de framförde låten Detroit Rock City och lät meddela att de i januari 2019 skulle påbörja sin sista turné, The End of the Road World Tour. Turnén nådde Sverige och Sweden Rock Festival i juni 2019 och är kanske mest omtalad på grund av förinspelad sång. Hur mycket som är förinspelat är svårt att säga, men man hör tydligt att Pauls röst låter mycket, mycket bättre än den ansträngda röst han turnerat världen runt med de senaste åren. Oavsett så bjöd de på en storslagen show som både fans och recensenter gav mer än godkända betyg för. Hur lång The End of the Road World Tour blir, om de kommer till Sverige en gång till och var och när den andra spelningen kommer att hållas är i denna stund då podden produceras oklart. Om Ace Frehley eller Peter Criss kommer att dyka upp som special guests på någon av de kvarvarande spelningarna återstår att se. Klart är dock att originalkatten och rymdmannen tydligt gjort klart för varje journalist som vill höra att de är tillgängliga och villiga att medverka. Om duon Simmons Stanley orkar med mer drama, om så en sista gång för fansens skull, återstår att se. Ace Frehley släpper fortfarande soloskivor och turnerar. Peter Criss fick bröstcancer 2008 och blev plötsligt en talesman för män med bröstcancer, en cancerform som är vanligare hos kvinnor. Han är idag friskförklarad och meddelade 2017 att han pensionerar sig från att turnera. Gitarristen Bruce Kulick har släppt soloalbum, medverkat i olika band och turnerar nu med Grand Funk Railroad. Han har fortfarande en bra relation med Simmons Stanley och har spelat på ett par Kiss Cruises. Gitarristen Mark St. John, som endast medverkade på Animalize och syns i videon till superhitten Heavens on Fire, försökte sig på en egen karriär efter Kiss och spelade med olika band och syns i videon till David Hasselhoffs låt Everybody Happy. Mark levde hårt under sina sista år. Han satt bland annat i fängelse för narkotikabrott. I fängelset blev han misshandlad och några månader efter att han frigavs avled han den 5 april 2007 till följderna av en hjärntumör. Vissa källor säger att hjärnblödningen var ett resultat av misshandeln i fängelset, men officiellt sades det att det var till följd av en drogöverdos. Mark St. John blev 51 år. Gitarristen Vinnie Vincent startade solobandet Vinnie Vincent Invasion, blev osams med bandmedlemmarna som lämnade honom och själva startade bandet Slaughter, som i sin tur blev megastora hemma i USA. Vinnie Vincent försvann spårlöst 1996 efter att ha misslyckats med att fullfölja sitt kontrakt att framträda på ett antal Kiss-konvent. I över 20 år var han försvunnen och skapade på så vis en myt kring sin person. Inga nya bilder läckte ens ut på internet. Enda livstecknet på lång tid var en så kallad mugshot 2011 efter att han gripits misstänkt för misshandel av sin fru. SVT visade till och med 2017 ett program med namnet Kiss och gitarristen som försvann. En dokumentär gjord av fansen och journalisterna Mattias Lindeblad och Melker Becker. Dokumentären tar dem till Nashville där en privatdetektiv låter meddela att Vinnie förmodligen lever som en kvinna idag och inte vill bli hittad. Bara månader efter dokumentären utannonserades det att Vinnie Vincent skulle göra comeback på ett Kiss-konvent i Atlanta i USA. Den 20 januari 2018 visade sig Vinnie Vincent igen för första gången på över 20 år. Med ödmjuk framtoning svarade han artigt på alla frågor, men många av svaren skapade bara fler frågor. Vinnie Vincent har trots sin långa frånvaro haft många underligheter för sig sedan sin så kallade comeback. Att det skulle krävas en egen podd bara för att nämna alla bokade och cancellerade event det senaste året. Tycka vad man vill om Kiss, men det är ett band som saknar motstycke i musikhistorien. Med en nära 50 år lång karriär och över 100 miljoner sålda album och kanske minst lika många produkter med sin logga på samt miljontals sålda konsertbiljetter, så har de hunnit med att vara på toppen av världen och botten av tunnan fler gånger än vad som borde vara möjligt. Kemin mellan originalmedlemmarna var oersättlig men även omöjlig att hålla i 50 år. Parhästarna Simmons Stanley har jobbat stenhårt med sitt varumärke till band och lever idag The American Dream i soliga Los Angeles. Inte illa för en fattig pojke som kom till USA från Israel som 8-åring och en mobbad kille med ett öra från New York.
Bandit Rockumentär Kiss del 2 produceras av I Like Radio av Henrik Rosenqvist, Anders Manjo, Peter Kjellin och Martin Boman.